A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Zlatko och Davor och Strogonat.
Ja.
Så är fel.
Nej, du ser bra. Du ser bra.
Ja, man vet aldrig.
Bra för första gången.
Ja, men det är samma som med mitt efternamn. Så här, folk slaktar det ganska frekvent. Så när jag kan hämnas känns det skönt. Nej, jag skojar. Ja. Hörrni, välkomna till Öppet Sinne.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Ni håller just nu på och producerar ett MMA-event som går av stapeln den 6 mars. Och det är FCR. Vilken i ordningen är det?
FCR 8.
8.
Ja, det är FCR 8 som sänds på UFC Fight Pass. Huvudkortet och underkortet på YouTube.
Ja. Mitt under rådande pandemi, hur känns det för dig Davor att ni tar de här planerna nu?
Det är mycket jobb. Det blir mycket extra jobb under pandemin. Men vi kommer få det gjort, absolut.
Ja, ja, nu fick vi gjort sist också.
Ja.
Ja, och det var det ännu svårare, för då visste vi absolut inte hur man ska hålla sig till. Nu vet vi det. Och det är mycket enklare, för vi vet vad vi ska leta information och hur vi ska göra för att få ihop det. Och jag känner så i alla fall. Så förra gången hade vi 2 proffsmatcher, nu har vi 10. Så vi har steppat upp, vi vet hur vi ska göra det här och vi har lite erfarenhet att göra galor mitt under pandemin också. Så att det ska skötas snyggt.
Hur började eran resa? Om vi säger, vi går tillbaka till allt. Var föddes intresset för kampsport? För jag vet inte om MMA var det första för er.
Vi har själva tävlat, hållit på med kampsport. Jag körde med kickboxning, där var vår boxning då. Så vi har ju själva utövat och tävlat och hållit på i ganska många år. Jag kommer ihåg första gången jag var på en MMA-gala, eller kickboxningsgala, det var Rumble of the Kings i Hovet. Då satt jag där och kollade på galorna och tänkte så här, fan coolt att slåss här. Men sen slog det mig till så här, fan coolt att arrangera det här. Jag tänkte vara den som gör det här, slippa vara den som slåss. Istället så gör det här. Och det var lite där tanken började. Men du vet, sen satt man sig ner och räknade på vad som behövs. Man är ung, man fattar.
Hur gammal var du när du fick den tanken?
Jag tror jag var 16. Det var då jag typ började träna kickboxning i Västerås. Och då fick jag den tanken, fan coolt att göra en gala. Det är en, liksom, det har varit en dröm för mig och brorsan liksom, att göra gala är någonting som vi vill göra. Men det var så en omöjlig väg, för jag tror liksom ekonomin eller allting. Och sen, men det jag visste, när jag la av med tävlingen, då visste vi så här, ja, men vi vill vara kvar i branschen, vi vill inte försvinna. Så vi började leta vägar in i den här själva arrangörsbranschen då, och managementbranschen. Men det var inte där vi började direkt när vi kom tillbaks.
Nej, alltså jag hade inte ens i åtanke ens hålla på med ett MMA-event. Det var ju Zlatko som drog in mig i det hela. För mig var det alltid videoproduktion. Det var det som var liksom redigering, video. Det är det som är min grej även idag. Men Zlatko drog in mig på det.
Fast de går ju hand i hand.
Absolut.
Exakt.
För det måste jag säga. Alltså, jag verkligen hatten av vilka jävla snygga videogrejer du gör. Alltså. Ja,
tack
jag tycker
mycket.
Att ni, där måste jag säga att ni ligger nog lite steget före många organisationer. Just för att det finns verkligen en tanke bakom. Alltså verkligen göra det stort och lite bombastiskt. Jag tycker det är supersnyggt.
Vi försöker efterlikna den här showen de gör i USA. Mm. Så mycket som möjligt. UFC, det är en anledning varför de är störst. De har content, de har en story. Så det är lite det vi försöker efterlikna. Få fram stories.
Det jag skulle säga, tanken som slog som hårdast, det var när UFC kom till Sverige. Jag och Davor var ju där tillsammans och såg Dana White och Fertitta Brothers gå där. Och vi var så här, shit. Tänkte vara de där jävlarna alltså. Hänger du med? Alltså det var ju, jag kommer ihåg när vi satt där i Globen, när Gustafsson mötte Silva.
Ja, absolut.
Det var där det stod bara, shit. Tänkte vara de där människorna, du vet. Och då var vi typ så här 19. Då var jag 19, du var typ 15. Och det var där vi började leta in oss, hur vi ska komma in i MMA-branschen då, på något sätt. Och som sagt, som Davor sa, han håller på med redigering, mycket redigering av så här Muhammad Ali highlights, Mike Tyson highlights.
För min del så var det ju så att jag tränar boxning, jag tävlar i boxning, kommer hem, sitter och kollar inspiration, YouTube, Muhammad Ali highlight, Mike Tyson, och sen börjar jag ladda ner videoklipp liksom från matcher och sånt och börjar sätta ihop egna highlights. Det var så jag egentligen kom in på redigeringen. Och där börjar man få subscribers, man börjar få följare, folk började liksom bekräfta sig, shit, det här ser bra ut, det ser fortsatt. Mm. Zlatko bodde i Serbien då. Hade en,
nej men alltså jag var 21. Jag kände bara alltså, jag måste leva livet lite mera. Och jag blev ihop med min flickvän då, nuvarande fru. Jag, bara, jag bestämde det här min fru. Jag vill inte tappa, för hon bodde i Serbien då. Hon var ju därifrån. Så jag kände bara jag ska flytta ner dit för kärlekens skull, men jag måste hitta på något att göra. Jag kan inte bara sitta där. Jag hade sparat ihop massor med pengar som jag hade tjänat ihop i Sverige genom att jobba. Så jag åkte ner dit. Och det första tanken som slog mig var att typ Balkan, alla älskar kampsport på grund av Krokop och sådär. Men det var ingen som gjorde snygg typ videoproduktion / journalistik för att visa allihopa vad en fighter måste gå igenom för att komma in i buren. Alltså diet, vägen in i buren, träningen och allt det där. Så det jag gjorde var att jag startade en MMA-portal som typ Kimura, MMA, Nytt, Frontkick eller alla de andra. Och jag köpte en kamera, gick och filmade en fighter som var ganska känd där nere, vilket jag inte ens visste att han var så känd. Och Dusan Jackis heter han. Han var jättekänd, alltså han hade typ 10-2 eller 15-2 någonting. Så han var jättekänd där nere. Och där gjorde jag en dokumentär. Jag gick hem till en gubbe, så jag tänkte såhär, en bröllopsklippare. Gick jag hem till och betalade typ 300 spänn, alltså kronor, och bara klipp det här dokumentären. Alltså, och den dokumentären var så här. Den här killen tog mig till en dam och typ så här, gjorde massor med saker, typ skrev på hennes kropp att man ska gå bort från gatan. Så sjuka grejer som inte ens jag var med på, du vet. Jag har gått till en gubbe som står och klipper där. Och det var helt så här, du vet, den dokumentären, jag tror inte den skulle få så bra spridning. Så jag lägger upp den här dokumentären och det får typ 100 000 views på en vecka. Oj. Och där började liksom intresset för de här dokumentärerna komma. Och då skriver Davor till mig, jag kan fixa det här bättre, så gå och filma, vi köper en kamera, gå och filma en annan och skicka allt material till mig. Så då gjorde vi det med en kille som varit med i KSV och Vaso Bakorcevic, jag vet inte om du vet om det där. Han är ganska känd i Europa allmänt. Så jag gjorde det med honom och den vart ännu mer kändare. Så vi gjorde dokumentären, jag filmade det, skickade till Davor, Davor gjorde det jättebra. Och det var liksom big boom och vi fick ett namn direkt där nere. Och så kom vi in liksom typ med in i MMA träsket, hur ska man kalla det? Där nere då.
Fråga till dig där var. Vad inspirerar dig inom redigering? Vad tittar du efter själv? Finns det folk som inspirerar dig i det du gör?
Ja, absolut. Finns så många duktiga här ute, alltså i världen som redigerar och håller på. Men jag är främst intresserad av dokumentär, stories, få fram en spännande historia. Och det är det som driver mig, alltså bara kunna få fram det på bästa möjliga sätt. Det är väl det. Och jag kan inte säga, det är svårt att säga vad som driver mig, men det är lite perfektion, att jag måste göra det så bra jag kan. Och jag är nästan aldrig nöjd.
Alltså, han är överdriven.
Det blir liksom alltid, jag vet inte, jag har väldigt svårt att nöja mig med saker och ting. Så jag strävar efter den här perfektionen hela tiden. Det är väldigt svårt att förklara.
Ja, men jag förstår, men den är en illusion. Det är det jag har förstått själv.
Förmodligen.
Ja. Jagaren och jagaren, men den dyker aldrig upp.
Nej.
Men det du ska ta med dig istället, att du kan göra nästa projekt bättre.
Exakt.
För det tror jag är där man får lägga, där får man lägga perfektionen. Att det här var bra idag, men nästa blir bättre. Och hela tiden bara sträva efter att bli bättre. Jag tror Tiger Woods var den som hade sagt det också. Han hade fått frågan vad som fortfarande motiverade honom efter att han hade vunnit allt. Mm. Så hans svar var att jag vet att jag kan göra det här lite bättre ändå.
Exakt.
Och jag tror att det är en sån bra grej att ha med sig, att okej, det blir bra idag, men nästa och nästa, och så blir det bara
det är exakt så jag känner efter varje projekt vi gör. Det här var bra, men jag kan göra det bättre.
Han är aldrig nöjd, det finns inte alltså, han är aldrig nöjd med någonting. Inte alltså
när det kommer, jo, men alltså det är klart det finns saker man är nöjd med, men man känner alltid att fan, det kunde ha varit bättre. Det, och det är lite där jag Det är lite där jag är hela tiden, om man säger så. Men jag har lärt mig förut, hade jag väldigt lätt att fastna i det. Att jag aldrig blev färdig med saker. Men nu har jag lärt mig, okej, det finns en gräns. Det här måste ut, det finns en deadline. Då ska det vara färdigt. Och om jag inte är nöjd, jag kommer göra det bättre nästa gång. Mm. Så jag har lärt mig själv att det finns ett slut på det här. Och jag måste kunna gå vidare. Jag kan inte stå och hålla på och rubbla hur länge som helst i projektet.
Var kommer passionen för berättande ifrån?
Jag vet faktiskt inte. Det är bara någonting jag har känt när jag har kollat på filmer. Som jag sa tidigare, dokumentär. Det är där jag, alltså, jag blir inspirerad av folks historier. Och jag vill göra samma sak, jag vill kunna berätta folks historia och inspirera andra. Det är lite där jag är. Och det är så mycket som ingår i en typ en bra dokumentär, tycker jag. Allt från hur det är redigerat till intervjuscenerna, till ljudet, till själva storyn bygger ju på hela dokumentären. Och det är lite där jag är också. Jag är ute efter någonting åt det hållet, liksom. Bygga en komplett dokumentär.
Finns det någon speciell dokumentär som...
Det finns en del dokumentärer, men just inom kampsport och som jag är mest insatt i då, finns en som heter Facing Ali, där de intervjuar alla olika idrottare då, boxare som har mött Muhammad Ali. Så får de berätta sin story, även alltså inte bara om själva matchen mot Muhammad Ali, men deras väg, liksom deras karriär kort, och sen när de mötte Muhammad Ali och vad han betydde, men hur hela dokumentären är gjord och hur den är producerad, det är liksom magiskt för min del. Mm. Och sen HBO Boxing, de har ju lagt ner nu då, men de hade utan tvekan de bästa countdownsen och dokumentärerna också.
De hade ett speciellt namn, va? 24-7
heter de. Just
det, så var det. Kom ihåg dem, fan, det var Floyd och grabbarna. Shit. Ja.
Det är ju det man strävar efter, liksom.
Canelo mot Floyd var det sjukaste besvarade.
Ja, det fanns så många. Det finns så många som är bra där. Men jag har typ kollat på allihopa 50 gånger om.
Och det, ja, det, sorry.
Nej, men för det är häftigt, för då möts ju ni. Ni har ju två, det är ju stora kontraster i vad ni egentligen gör och vill. Men det går ju ändå hand i hand i det ni ändå vill göra tillsammans.
Alltså, vi har hållit på med den här hemsidan. Kom till en nivå där vi var jättestora där nere. Jättemånga av oss, unika läsare. Men jag kände att jag kom ingen vart. Plus jag är ingen journalist, alltså skribent. Jag kände att det här är inte det, jag gillar inte det där. Så jag där sa till mig, lägg av med det nu. Nu satsar jag på... Jag flyttade till Sverige mellanåt. Jag kände, men lägg av med det här. Nu satsar jag på vårt företag. Och började vi satsa på MMA. Alltså i Sverige, vi bor här och vi satsar på det här. Så från att typ, så jag ska fortsätta med det här, var jag så här, där. Nu satsar vi på det här i Sverige. Och då öppnade vi företaget med videoproduktion. Mm. Och sen i samma veva var det FCR1 och Jörgen drog in oss där då. Och jag kan säga så här, utan Jörgen tror jag inte vi hade varit där, för han har sån speciell energi som liksom bara, vi löser det här, vi fixar det här. Allt går att lösa, som jag alltid säger. Men Jörgen, allt går att lösa. Även om det inte går, så säger han, det går. Du vet. Och det fixar sig, och om det går till helvete och säger han, fan ska vi göra liksom, det är så där. Och det är så enkelt, det blir så här roligt att jobba med han. Så då kom jag in i MMA-världen lite grann med att göra marknadsföring inför FCR då. Vilket senare efter några galor blev att vi ska matchmakingen, sponsorer och hela köret ska vi organisera. Vi tre då, jag, Jörgen och Davor.
Vi kände helt enkelt att för att ta det till nästa steg så måste vi göra det på vårt sätt. Ja. Det kan inte vara en ligatävling som det var första två eventen. Och för att bygga det här, för att få det att bli som en, liksom, en bra produktion och att det ska gå runt, så måste vi ta tag i det.
Och vi känner liksom, vi har marknadsföringen, vi håller på med videoproduktion, vi håller på med grafisk design, hela den här delen som kostar mycket pengar för en arrangör att hyra in. Så vi satt ihop de här två projekten eller företagen och startade upp där. Så det var så att FCS marknadsföring kom upp, för att vi hade erfarenheten därifrån. Jag känner folk i MMA-världen och Jörgen känner folk i MMA-världen. Och vi satt ihop det i en gala när det kommer just till FCR.
Just så.
Och sen håller vi på med vårt företag. Jobbar med olika... Vi jobbar lite med UFC. Vi jobbar med BT Sports som är från England. Vi jobbar med ganska stora företag här i Sverige också. Så vi har hållit på med det. Sen när vi har galor lägger mer fokus på galorna. Sen tillbaka till det. Och fram och tillbaka.
För nu har jag sett att ni har lagt upp rätt mycket paddel också.
Ja, vi var på något projekt nu i... Det var den här veckan, tror jag. Ja. Där vi filmade lite åt en paddelarena i Västerås. Mm. Och fota.
Alltså det är ju paddel, det blir populärt. Så vi tänker, man ska kanske få in fot där innan det är för många där inne.
Det är nog inte helt fel tänkt, tror jag.
Nej.
För det verkar explodera väldigt, väldigt snabbt.
Jo, bredvid vår studio har vi paddelstudio också. Alltså paddelhall direkt. Alltså vägg mot vägg. Så det var inte... Det är bra att komma in i den här världen lite grann, tror jag. För det har exploderat här.
Ja, vi har ju tagit in det här på Viaplay också. Mm. Sen har vi paddel. Så nej, det går riktigt fort. Jag vill backa ännu längre bak.
Absolut.
Är ni födda och uppvuxna i Sverige, Västerås, eller är det i hemma i Balkan?
Nej, vi är från födda och uppvuxna nere på, i Serbien då, eller då, Jugoslavien var det då. Alltså jag kom hit första gången när jag var 9. Det var NATO-bombningar, då flydde vi hit. Och då var det 5 år, tror jag.
4-5 år.
Så vi bodde ju här 2 år typ, någonting, något sånt.
Alltså,
2-3 år. Från 99 till 2002, tror jag det var. Och då, alltså både vi barnen och föräldrarna ville flytta tillbaks. Vi ville bo i vårt hemland.
Där mormor, eller farmor,
farfar. Farmor, farfar bodde. Vi hade uppbyggt liv där, men det kom ju krig emellan och så. Mm. Så vi flyttade tillbaks, bodde där i 4-5 år. Men det blev så här, jag tror man blev för van vid svenska löner och standarden här. Och
ja, men plus att landet är katastrof.
Och landet där är korrupt och sådär. Farsan är inte så att han ska, du vet, hålla på med sånt. Och han bara, ja, jag vill hellre leva med en vanlig lön och kunna leva än behöva göra saker som går emot mig i det här landet. Så vi tog pick och pack igen och flyttade hit när jag 2006 eller 7. Någonstans där var det. Kom hit igen och började flytta tillbaka till Sverige.
Sen dess har vi
varit här.
Ja.
Förutom mig, jag åkte dit 2 år igen. När jag startade upp allt det här med mamma.
Hur var det då att komma tillbaka? För jag tänkte, alltså, vi går ju från normalt till krig, till inget krig och sen uppbyggnad. Och det måste ändå ha blivit skillnad.
Jag tror, alltså jag...
Eller upplevde du det likadant mellan de här 2 omgångarna?
Jag vet inte, jag tror vi härdat ut där. Mm. Jag tror jag har lärt mig mycket, så här, byta skolor. Jag tror det har varit mycket en erfarenhet för oss att ha den här vägen fram och tillbaka. Är det du syftar på, eller?
Jag tänkte mer på skillnaden på landet. Alltså, det var det jag menade, eller om det var exakt likadant emellan dem.
Alltså, jag kände att, alltså, 99 när vi flydde, då var det krig.
Det förstår jag. Jag syftar på när ni gick tillbaka och sen drog tillbaka till Sverige och sen flyttade du dit igen.
Ja.
Kände du att det var fan, jag kommer tillbaka till samma ändå? Inte att du åker tillbaka till ett krig, utan...
Nej, så här kände jag. När jag bodde där, till exempel, jag skulle börja gymnasiet där nere. Mm. Då sa farsan så här, okej, helt ärligt, du är inte den som ska plugga direkt. Alltså, jag hatade att plugga. Alltså, jag var så här, lite ADHD-barn, jag hatade att plugga. Så han sa såhär, gör någonting då, jag kommer stötta dig om du vill plugga, men jag vet att du inte vill, för jag har hållit på mycket med sport, hockey, du vet, allt möjligt. Gör någonting, när du är klar med gymnasiet så kan du tjäna pengar och leva på det. Så jag bara, visst, jag ska bli bilmekaniker till exempel. Så jag gick in i den linjen, jag ska bli bilmekaniker. Emellanåt så ska jag flytta till Sverige, 1 år senare då. Och då ringer de från Skolverket där och frågar vad jag vill börja plugga. För man hade typ såhär frikort, bokstavning och välja vilken gymnasium jag vill, för jag kunde ju svenska. Alltså, så är bilmekaniker. Och när jag kom hit och insåg att Sverige är ett land som ger möjligheter för allt. Mm. Alltså, där nere var det bokstavningen. Alltså, det här som gäller. Gå och jobba efteråt. Håll tyst, liksom. Gör det. När jag kom hit efter 1 år insåg jag, vad fan håller jag på med? Varför sitter jag i den här skolan och gör något som jag inte ens bryr mig om? Och där klickade det, att du kan göra saker i Sverige, för du har allting här. Alltså, var du vill i Sverige så kan du lyckas med det. Och jag tror det var, för mig som person var det jättenyttigt att veta att jag behöver inte vara på ett lager eller göra ett jobb som jag hatar hela mitt liv och vara deppig, för det finns möjligheter att göra saker som du vaknar på morgonen och du känner inte att du jobbar med det ens. Det är din hobby. Så det var där jag insåg just den här glappen när jag flyttade fram och tillbaka, så att vi bor i Sverige, alltså vi bor inte på Balkan där din pappa ska känna rätt person för att du ska komma in på det här, få det här yrket, eller att du ska vara bra kompis med hans pappa. Förstår jag menar? Att här är liksom, gör du bra jobb, det kommer märkas förr eller senare. Det var där typ, när jag kom tillbaka till Sverige, det insåg efter 1 år. Att följ det ni vill göra, så kommer ni kanske lyckas i livet. Eller ni kommer lyckas i livet, bara gör det med kvalitet.
Vad tänkte du då när han flyttade?
Inte så mycket, jag var rätt så ung då. Det var bara så här, okej, jag vet att han kommer komma tillbaka. Jag visste ju typ att han flyttade ner för hans fru.
Kärlek, exakt. Och jag hade gjort det alla dagar i veckan ändå. Så, ja.
Så jag visste ju det liksom. Och jag tänkte inte så mycket på det, om jag ska vara ärlig. Mm. Men det var ju kul när han kom tillbaka, för att jag saknade ju liksom det här. Vi har varit väldigt tajta, vår familj. Vi är väldigt liksom, håller ihop, och vi har den där söndags lunch varje söndag. Han var ju borta liksom. Och när han kom tillbaka så kände jag motivation att göra tillsammans med han också.
Och när vi snackade ihop oss att vi ska göra något på riktigt, då var jag med resa, vart var det, New York eller familjeresa.
Ja.
Och sa jag, fan så alltså, kolla den här jävla stan, vet. Man fick den här energi, bara, fuck it, vi måste hitta på något. Och då var det såhär klädbutik att vi ska öppna, eller vad fan var det,
kommer ihåg. Nej, men vi har alltid varit inne på det där, att vi ska göra någonting tillsammans. Men sen har det bara, jag vet inte, jag kan inte ens förklara hur vi ens har kommit in på allt. Nej, det här, men det är bara så det är liksom.
Det är ganska, när man drar tillbaka så kommer mer och mer grejer upp bara när vi tänker på det. Jag tänker inte på det nu.
Nej,
nu är vi här, så får vi lösa det här, härifrån.
Vi har ett så tydligt mål nu och vet vad vi vill.
Och jag tycker att ett tag när jag håller på med den här webbsidan på Balkan liksom, eller från Jugoslavien, jag bara, fan är mitt mål? Alltså du vet, jag måste hitta ett mål vad jag verkligen vill göra. Och du vet, vi håller på med Fight Club bara samtidigt, men jag säger, ja men det är svårt. Sen var det, nu kör vi all in på det här alltså. Vi kör Fight Club Brothers, vårt företag, och vi har ett management på sidan. Det är all in på det nu. Det finns ingen väg tillbaka. Det här är det, något lager, helt enkelt.
Nej, men alltså för oss är det ju så. Vi kör för fullt. Vi är unga, vi har viljan, vi är hungriga, och ärligt talat, man kan inte misslyckas om man inte gör några idiotiska saker. Så för oss är det, om du failar, då lär du dig bara av det, gå vidare liksom. Vi tänker inte ge upp, så enkelt är det.
Alltså, det största misslyckandet är att aldrig prova.
Och det är det många gör. Mm. Och som jag har märkt, alltså jag jobbade på ett lag i 4 år innan jag gick över på företaget och sånt. Folk vågar inte ta chanser.
Nej.
De vågar inte ta risker, och de är bekväma. Det är det som är största problemet, att man, alltså, så här ser jag på allting. Alltså, jag lever hellre så här och osäkert, och att det, du vet, att det är tufft och jobbigt. Men att jag gör något jag älskar varje dag, än att jag är bekväm och har pengar och inte vet vad jag vill i livet.
Så. Ja, det är allt för mycket sånt. Alltså jag kan inte förklara, när jag jobbar heltid på något jobb, jag kan inte förklara aggressionen jag har i kroppen alltså. Alltså det är seriöst, jag kan inte förklara det. Jag mår så jävla dåligt. Alltså det är tankarna som snurrar där, det är som du bara spinner igång direkt. Jag hatar det här. Alltså jag ska gå upp varje jävla morgon och jag ska göra någonting som jag hatar. Alltså... vad är det för liv? Ja, alltså det blir lite så att folk, att det är svårt att förklara känslorna jag har i kroppen när det är så. Så är det.
Jag har ju pratat om det här i Öppna mitt sinne, och jag vet ju att både ni har lyssnat lite på de avsnitten, men jag känner igen mig exakt i det. Jag vet att jag pratade med en tjejkompis till mig när vi höll på väldigt mycket med stand-up. Och då sa jag, bara, jag önskar att jag bara kunde ta ett vanligt jobb och bara vara nöjd.
Mm. Och så sa hon, exakt. Ja. Det är exakt jag önskar det.
Ja, och hon sa det, hon bara, nej men du skulle inte klara det. Du har för mycket kreativitet i dig, så du skulle aldrig gå. Och jag sa, fan. Och jag vet att jag har försökt, och det funkar i princip i en månad eller två.
Mm.
Men sen är jag i precis de känslorna som du beskriver här. Det bara kryper i kroppen, jag vet inte vad jag håller på med. Jag känner att jag bara bokstavligen kastar bort min tid.
Mm.
Och det känns jättefrustrerande. Det är jättekul när lönen kommer, men sen efter det är det bara, fy fan alltså. Och det som skrämmer mig mest, det är väl lite det ni säger också, när du snackar om lagret, att folk vågar inte chansa.
Nej.
Och det är jävligt skrämmande. Men vad sa folk till er när ni väl liksom började chansa?
Alltså, mina kompisar har alltid sagt så här: varför gör ni det här? Varför gör du det här?
Ja.
Alltså de förstår ju liksom inte oftast. Och hur ska jag förklara alltså?
Alltså jag... du vet, när du ser polarna som typ så här, jag mår bra alltså, jag har hus, jag har familj, jag mår bra. Men när jag ser min kompis som har den här 25:e, vad skönt, nu är lönen här,
eller fredagen,
eller typ fredagen, bara du kan slappna av hela, jag har inte slappnat av nu de senaste 4 månader en enda dag, och jag är helt dödsseriös alltså, eller sen augusti tror jag, sen vi fick Fight Pass dealen typ klar, jag har inte alltså, utan att göra en sak en dag, det har inte varit en enda vilodag hittills. På riktigt. Och jag känner fortfarande drivet. Alltså jag känner fortfarande inte driven mig framåt. Hade jag jobbat så här med ett jobb som jag hatar, jag hade förmodligen varit död. Alltså utan att överdriva. Jag hade aldrig i mitt liv klarat av det. Men när du har något som du verkligen brinner för, jag känner, alltså, du vet, man känner att det finns ingen stopp. Det finns ingen stopp. Och sen när vi pratar om lönen. Jag kommer första gången jag tjänade på min webbsida. Det var 50 euro i månaden från ett bolag som omsätter miljoner i den nere då. Jag ska lägga deras reklam i min webbsida. De 50 euro betyder mer än mina 25 000 kronor i lön, kan jag säga. Alltså de 50 euro håller i dem som att det är gud. För jag såg nu, det går att tjäna pengar på MMA. Alltså det går att, inte, jag pratar inte om mycket, mycket pengar att vi tjänar nu, men det går att göra pengar på det här. Du kan fixa en lön till det kanske till slutändan. För jag har tjänat ihop det nu. Och det var beviset, det var där det var så här. Det går, hitta väg. Och det är lite, det är så vi håller på. Det var 2017, jag håller på 5 år bara investera mina privata pengar in i det här. Förstår du? Så det var, typ, tog 5 år innan jag tjänade 500 kronor på MMA, eller mitt eget, så att säga. Mm. Och sen kom jag igång med videoproduktionen, jag highlights till fighters och sånt där. Det var där vi började komma igång lite mer.
Men det har varit till dig då?
Ja.
Hur tror du hade sett ut ifall bröderna Fertitta och Dana White hade lyssnat på polarna som sa, grabbar, varför gör ni det här egentligen?
Det hade aldrig sett ut som det är nu.
Nej.
Aldrig. Men det är därför jag diggar dem som fan också.
Ja.
För att, eller jag respekterar alla människor som vågar göra något annorlunda. Alla som vågar ta risk. Och det är därför jag respekterar fighters så jävla mycket. Och det är därför jag är så intresserad av den här branschen. För att det är väldigt unika människor. Speciellt fightersarna som är, alltså, som Tobias Harila, Adam Westlund och
Hamza tog jag bara.
Ja, såklart. För mig är det liksom, jag brinner för deras stories. Jag hänger mycket med Tobias själv och hans driv. Alltså när vi hänger ihop, vi gör helt olika grejer, men jag får energi av han. Jag hoppas han får energi av mig. Men vi kan ha ett sör som, där vi förstår varandra på ett helt annat sätt.
Mm.
Och jag respekterar människor som vågar. Så enkelt är det. Jag får energi av det.
För jag har som man har polare som bara klagar. Vi bor i Sverige, alltså det är så viktigt att jag har haft det här, att flytta fram och tillbaka. Där jag insåg det som en 16-åring, att vi bor i ett land där du inte behöver göra det här. Vad gillar du? Sen får du svara, jag vet inte. Men fan, gör det. Vad tycker du är kul? Spela PlayStation? Ja, men gör någonting så du ska tjäna pengar på det, så du kan leva på det. Alltså det är, ja, jag blir bara frustrerad. Men ibland, vet jag, jag dör och kollar på varandra och bara, fan, vet, man lever i en helt annan värld.
Men det kan vara så här, du vet, vi är så fokuserade på vårt mål och allting vi gör. Och när vi umgås med vanliga människor som är utanför vår bransch eller något, vad fan har de gjort? De sitter och snackar om samma sak som de gjorde för 5 år sedan. Brudar, alkohol, fest.
Mm.
Alltså jag och han, vi är så här, vad fan har hänt? Alltså de är på samma prat, samma stories. Allting är likadant i deras liv. Alltså, och vi, för oss det är en helt annan sak. Alltså vi tänker på, du vet, jag blir bara chockad när de ser folk liksom. De har inte gjort ett skit på 5 år.
Alltså jag kan säga, vi har inte pratat om något annat i våra liv än om MMA eller i våra företag de senaste 5 åren. Jag vet inte om vi har pratat om hur mår din hund eller någonting, mitt barn. Alltså det är så här, när vi ser det, bara snack om företagen, för vi är så besatta med det här. Och jag tror det är det här som driver oss framåt. Alltså det vi har gått igenom för att komma hit för det idag, och det här är bara starten. Det är bara grunden vi har börjat bygga på nu. Hittills har vi försökt komma till grunden. Men nu har vi börjat bygga grunden på det vi vill göra.
Ja.
Så det är, vi har hållit på med det i 4 år. Vi har inte tänkt tanken ge upp.
Men hur tänkte du i början? Nu tänker jag bygga grund här.
Mm.
Vad var eran tanke när ni väl startade? Hade ni den tanken direkt att här, okay, vi börjar långsamt?
Alltså,
man
lär sig på vägen.
Mm.
Snabbt svar på det här. Det jag kände är att allt tar sin tid. För du ska lära dig en bransch, det tar en tid. Du måste känna, alltså, typ, speciellt med målbranschen som vi är i, typ galabranschen. Du måste växa in i rollen som en promotor, som en gala. Du kan inte komma på en scen, skrika att du är bäst och att du ska bli bäst i världen, och du har gjort en gala i ditt liv. Du måste få erfarenheten för att du ska kunna bli bra. Förstår du? Det är som att jag ska komma, förstår du vad jag tänker? Du måste få kött på benen innan du kan börja leverera på riktigt. Och jag känner att efter 7 galor, jobbat med MMA en del, vi börjar inse hur den här branschen funkar, Och det är nu vi kan börja sticka ut och säga okej, okay, vi kommer växa mer och mer och mer. Är du där? Håller du med mig?
Ja, ja, självklart. Men
det finns för många organisationer som kommer, vi ska göra ändring, vi ska bli bäst, vi ska bli störst. Och sen gör du två galor, du är borta. Det funkar inte så. Är du inne i det här, ska du verkligen göra det du sagt, då gör du det. Och du måste backa upp dina ord. Det är det jag anser. Backa upp det du säger. För annars, dina ord väger ingenting. Och det är det vi försöker hela tiden göra.
Och det, alltså bara för att svara på din fråga, det är liksom, när vi började med det här, man vet liksom aldrig hur vägen kommer gå. Så enkelt är det. Vi har ett mål, vi försöker ta oss dit, men det händer saker i livet. Liksom. Det blir ju egentligen aldrig som man har tänkt sig. Men samtidigt, jag tycker det är kul, hela resan. Alltså det blir ju... Alltså jag hade, personligen hade jag inte trott att vi hade kommit så här långt med MMA-galan. Alltså att vi signar med UFC Fight Pass, att vi har möte med, som igår, vi hade möte med UFC. Vi sitter och pratar med deras headquarter och allting. Och det hade jag inte trott att vi hade gjort på 3 år. Liksom. Men... Det är en process och det är någonting som har kommit liksom med allt det här. Det är också ett bevis för oss att vi gör något rätt.
Och det vi hade för mål sedan dag ett, så sen Fight Club 1, var så en dag sa vi bara. Vi vet inte när, men det är UFC Fight Pass som är målet. Alltså det är där vi ska sändas. För jag anser det är där man vill synas som fighter. Om jag är fighter, det är där jag ska vilja synas. För om du är en fighter... Du ska in i UFC, för om du ska bli bäst i världen, det är där du ska bli bäst i världen. Och det är connectat. Så vårt mål har varit den här, just den här plattformen. Jag tror vi skulle komma dit kanske om 5 galor till. Det var det som min tanke var. Så, typ FCR 12, typ 10 eller någonting. 15. Men det här kom från ingenstans. Bara, redan efter 7 galor. Så det är bara positivt, men det är mycket mer press om man ska backa upp det.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Så vi har liksom försökt all in på det.
Jag gillar hur ni tänker. Jag kan känna igen mig väldigt mycket i de bitarna också. Jag tror att det är för många som försöker springa innan de har lärt sig att gå. Mm. Jag reagerar på det också även i poddvärlden. Det var ju som när jag började med Öppet sinne, då, den podden alla lyssnar på nu. Mm. Min första tanke var att jag kommer inte ens titta statistik under det första året. Mm. Jag ska bara producera content, jag skiter i hur många som lyssnar, jag ska bara producera, det var mitt fokus. Sen har jag alltid haft en så här inre tanke om att jag kommer bli Sveriges största podd. Mm. Men det kommer ta tid. Mm. Mm. Och jag kommer jobba lugnt och jag kommer inte stressa. Mm. Och jag tror att det är det där som är felet. Jag tror många ibland går in och har på tok för höga ambitioner och så börjar de titta statistik och så efter 1-2 månader bara, fuck it, och så lägger de ner istället. För att bara veta att det här är en process, det kommer ta tid, men jag ser den verkligen över många år. Mm. Och till slut så når man målet.
Så var det ju för oss när vi startade produktionsbolaget och allting. Vi har haft deltidsjobb, jag har haft heltidsjobb, jobbat på sidan om. Så när jag kommer hem sitter jag inte hemma och spelar PlayStation, jag sitter hemma och redigerar. På helgerna har jag inte ledigt, vi går och filmar på helgen. Mm. Kommer hem, varje tid jag fick ledigt, eller vi, så jobbade vi. Sen började, okej, nu börjar vi få tillräckligt med pengar till att jobba deltid. Och sen från deltid vart det heltid. Ja. Och så har det fortsatt. Och det har varit en lång process. Alltså, jag tror vi jobbade extremt deltid i över 3-4 år innan vi gick över på det här på heltid. Och jag vet inte om många hade pallat med det.
Mm. Alltså det är ju liksom veta varje månad, vad kommer du att få lön där? Förstår du? Vad kommer jag kunna ta hem till familjen? Förstår du? Och det är också en sån här press man har. Vad ska jag kunna ta hem till familjen den här månaden? Det gäller att jobba hårdare för att kunna leverera på sätt och vis. Förstår du vad jag menar? Så du måste ha viljan och du måste våga, tror jag. Så nu känns det som att vi pratar som att vi vill lyckas som fan. Alltså, här handlar det om att vi är på väg upp. Mm. Och vi känner att vi är på rätt väg, definitivt.
Hur?
Ja, vi är inte klara än. Vi kommer leverera ännu bättre än det här. Det här är bara början, säger jag. Som jag sa, det här är bara grunden nu. Så det är så vi tänker.
Hur kom ni i kontakt med Fight Pass? Hur öppnade sig hela den här
Ja, alltså det är Facebook. Vi, så här var det. Vi förberedde oss för reach ut till UFC i Europa. Till deras kontor i London. För vi kände någon som är där, för vi jobbar lite med UFC. Vi började lära känna folk där. Och vi började presentationer, webbsidor. Och sen från ingenstans, det var inte klart än. Vi tänkte att om en månad reachar vi ut. För ingenstans får jag på Messenger, på Facebook, för ett meddelande. Ja, hej, du vet, vi skriver från UFC Fight Pass där, och sen vill vi snacka om något annat helt. De håller på att utforska galor som finns i Europa, och de fick ögonen upp för oss på grund av Hamza där det körde hos oss. Och jag bara, okej, jag tror det var ett skämt. Vad fan, vi har Messenger. Det var en skämtbild också på den killen som skrev. Så jag bara, okej, absolut, vi kan snacka, typ så här, vi kan komma i kontakt. Och då skriver han till mig. Vi bokar upp ett möte, jag ser att det är UFC på riktigt. Först tog det någon drev med oss. Jörgen bara, nej, men du skojar med oss, men det kan inte vara sant där, du vet. Jag bara, nej, men alltså, de skriver via Messenger till oss att typ, de vill komma i kontakt med oss. Och då var där det började, i augusti tror jag det var, i september. Och de skrev, ja, de reachade typ ut till oss. Inte så att de sa att ni ska vara med på Fight Pass, utan de ser över alla galor i Europa. Och de fick upp ögonen för oss via Hamzat, som blev stjärnan precis i den, ja, i den tiden då.
Det är coolt det där, hur vissa grejer läcker över. Att det slår för Hamzat och helt plötsligt öppnas en dörr upp för er, för att han har fightats på den galen.
Alltså det, ja, exakt.
Det sjuka var att jag tror han hade ju typ, jag tror det var hans första eller andra match någonsin. Och det gick från, jag tror den låg på typ 13 000 visningar, till efter 3 månader, eller nu då,
1,9 miljoner liksom.
Så det är helt sinnessjukt, ja. Vilken jävla reach han har fått på så kort tid.
Och det, ja.
Och det är bara på vår kanal. Så det gick från 10 000 till 2 miljoner visningar. Du kan ju tänka dig allt annat.
En video, det var alltså det var chock liksom, från ingenstans. Och det kändes bra, men det blev mer press. Så det är därför inte vi har vilat sedan augusti, kan jag säga. Vi har kört full fart för att få allting ihop och, så att det ska likna något.
Och hur är det då att jobba under pandemi? Jag kan tänka mig att det blir lite resultat som kanske inte går som man vill. Kanske någon som har blivit sjuk eller fått ett positivt test. Eller?
Ingen positiva tester i alla fall. Men det har varit mycket. Det är jättesvårt. För du vet, allt det här med att till exempel du ska flyga in hit en fighter. Mm. Det är PCR-test. Det är flyg. Det är PCR-test när jag åker hem. Det är, alltså, allt blir mycket, mycket dyrare. Allt blir mycket, mycket svårare. Och du tänker så här, okej, okay, han landar i Sverige om en timme. Kommer han in i landet ens? Jag har skickat alltså brev och allt. Men det kan vara att någon som anser att du ska inte komma in här. Det är inte tillräckligt nödvändigt. Mm. Och vi har fått in en fighter som ska fightas från utlandet, som redan är här i Sverige. Tränar just nu inför Fight Week då. Men man har de här tankarna. Tänk om det skiter sig i tullen. Du tänker ju på allt sånt. För att, hur ska vi lösa det då?
Ja, alltså det är väldigt mycket stress. Speciellt sista 2 veckorna som nu. Alltså nu är det fullt ass. Vi har knappt sovit 2 veckor nu.
Ja, jag tror inte jag har sovit.
I vanliga fall är det jättemycket jobb att göra evenemang och event. Speciellt MMA-galor med fighters. Folk skadar sig det ena och det andra. Men speciellt nu. Nu är det extra mycket.
Och varje samtal när du ser från tränare eller manager liksom, jag får hjärtinfarkt alltså. Jag tror någon, typ Johnny Thoma till exempel, han skriver till mig 10:30 på kvällen för igår och kan jag ringa dig? Jag låg och sov, så jag vaknade alltid 5:30. Vad fan, han är skadad nu, så jag försöker få tag i han. Och det var inte skadad, det var något annat. Men du vet, man får de här tankarna, jag har haft avhopp och sen bara, du tror allt är avhopp nu. Och det är så här, fan jag är nu liksom, du vet.
Alltså bara för att ge ett exempel, den här veckan har vi haft 3 avhopp. Så nu är vi i processen och letar efter ersättare. Men det är inte så jävla enkelt när det är en vecka kvar till Fight Night.
Så. Kommer ni sova gott söndag den 7?
Nej, jag tror att vi sover typ den 9 kanske vi sover ganska bra. Innan men, det tror jag inte det.
Men det sjukaste av allt har jag märkt är du vet, under den här tiden nu, det är bara autopilot, det är bara kötta och jobba. Man får ju tankar, alltså, vad fan gör man det här ibland? Men efter eventet och efter ett stort projekt, det är sånt tomrum. Man saknar stressen.
Mm. Jag saknar min telefon, inte stannar.
Det är... Alltså, och det är så här, vad fan är det för fel på det? Hur fan kan du sakna det här?
Alltså, jag sitter och gör matchmaking för den här galan och allt det där. Och sen bara, hey, vi kanske kan lära den här matchen på nästa. Det är så här, det är 100 saker. Man slutar aldrig. Det tar inte stopp. Bokstaven, det tar inte stopp.
Hur många galer per år vill ni göra?
3 ska vi göra nu. Vi har gått från 2 till 3 nu då.
Så det kommer bli 3 år?
Ja, yes. Det här var 1-3. Mm. Så får vi se hur pandemin utvecklar sig, om med publik, inte publik, men 3 galer
det här året. Oavsett vad, om det är publik eller inte.
Ja. Mm. Ja, oavsett vad, ja, 3 oavsett, men det kanske är att man gör en. En Cage Warrior story eller någonting, du vet, att lägga efter varandra, beroende på
det.
Hur det är, allting. Men 3 galor där, definitivt. Mm.
Hur känns det då? Att bygga upp det med att bli fler och fler?
Ja, det känns bra, men samtidigt, vi kommer försöka hålla oss där 2-3 om året, sen får vi se såklart hur det blir nästa år.
Så ni ska inte upp till UFCs 46?
Nej, alltså. Men
alltså, då lever kanske ett halvår till när du har kört.
Fan vilken jävla, alltså vilket
40, alltså fattar vilken maskin det där är.
De ligger mellan 43 och 46 event.
Det är helt
sjukt.
Alltså jag har ju jobbat med UFC, jag har varit inhyrd när de var här i Globen till exempel, när Gustafsson körde mot Smith. Och jag var backstage och allting, alltså shit. Jävlar. Vilken,
alltså, gå in med Anthony Smith i Globen, du vet. Men jag möter Gustafsson, är inte så populärt. Du gick med honom.
Ja, jag filmade ju bakom han på entrancen, för jag var inhyrd som B-roll, alltså film, ja. Och ja, alltså det var så mäktigt allting, men vilket företag UFC är, när de kommer dit, hur många anställda, hur pass bra organiserade de är. Mm. Alltså det är helt otroligt.
Folk fattar inte. Nej, folk som bara tittar, nej, förstår inte. Nej. Alltså de har ingen aning om vilken cirkus det är där. Alltså vilken ruljans, hur mycket folk det är.
Nej, men alltså folk fattar inte vad det är att arrangera en MMA-event. De som tittar och bara, fan dålig match det är, och sitter hemma och liksom äter popcorn. Man bara, vi har dödat mig för den här matchen. Alltså förstår du, det är bokstavligen alltså. Alltså folk fattar inte vad det är.
Och det är ju samma sak för fighters. När de säger, fan vad tråkiga de är. Alltså folk går in och slåss. Ah. Alltså för lite förståelse.
Fighters tränar ihjäl sig. De riskerar sig, inte riskerar liv direkt, men
på ett eller annat sätt.
På ett eller annat sätt så din hälsa påverkas av det här. Och så sitter någon hemma och kritiserar dem. Man blir galen. Man blir helt galen på det där. Som arrangör blir helt, inte bara för att om de ska, allmänt vilken galan den är. Kritisera inte bara. Men det är nöjd att du kan titta ens på det här. För det är inte alla som vågar göra det här. De här killarna gör. Så ja. Det finns för mycket, vad heter de? Internet trolls eller fan
det. Ja, det är, och keyboard warriors.
Ja, oh, det är extremt mycket.
Verkligen.
Och det är enkelt att kritisera folk, men det
är... Så är det, absolut.
Så är det.
Så är det.
Mm.
Hur ser framtiden ut mer än det här då för er? Har ni fler planer? Är det mer grejer ni vill in? Ni börjar öppna om lite paddel, kanske blir FC paddel, jag vet inte.
Alltså, nej, sånt på
klubben. PCR kanske.
Eller Pilot Clubbers. Alltså, jag och Zlatko har alltid varit väldigt tydliga. Vi ser väldigt många företagare som öppnar 100 olika grenar. De håller på med det ena och det andra. Allt handlar om pengar och det ena och det andra. Men för oss, det är videoproduktion och fighting. Mm. Just nu. Och
passion. Det är passionen vi har för.
Ja, och vi vill inte ha för mycket bollar upp i luften också. Vi vill fokusera oss på det här, bli så bra och så möjliga på det här.
Ja.
Men nu har vi snackat väldigt mycket om fighting. Om det kommer till videoproduktion, där har vi också helt andra mål. Mm. Eller jag också personligen, som jag vill åstadkomma.
Jag är med där också, jag har kunder och försöker få till det. Liksom. Han är den som planerar hur vi ska filma, sen är jag med på inspelningarna. Men han är den som är hjärnan bakom hur vi ska redigera och filma någonting. Jag är med den som tar kontakten, får ihop jobb och sen går vi där.
Administrativa eller vad det kallas. Ja, det. Såklart, han kan ju också jobba.
Men alltså, som Davos sa, jag ser för många som startar något bara för pengar, och då är det bättre att gå upp på lagret.
Mm.
Alltså, om jag gör något för pengar, då kan jag plugga till en läkare och göra det istället. Förstår du? Eller jag kan plugga till något annat då och tjäna pengar på det. För oss handlar det passion. Det är därför vi är här, för att vi har passion för en sak och du ska följa din passion. Det är det det handlar om. Det är ganska simpelt. Det är,
ja, absolut.
Jag tycker det är kul när du nämnde just hjärnor, för det är något jag har tänkt på under hela det här samtalet. Ni två har två helt olika hjärnor. Ja. Ni tänker, ni har så helt olika ögon på vad det är ni gör. Jag vet inte om lyssnarna har hängt med i det, men det är något som har fascinerat mig. Mm. Du kommer verkligen ur ett så här, det visuella, berättarperspektivet, du vill dela med dig av stories, du är verkligen företagaren, du har koll på hur man strukturerar upp. Mm. Och det är där jag tror att ni blir en jävligt bra enhet. För att hade ni båda haft exakt samma tänk, då hade ni nog gjort något annat.
Det är bra att du ser också, för han fattar inte det.
För mig har det varit, alltså du vet, vi två är ju helt så här.
Alltså, ja men vi kan inte ha bilden inte bra för posten för den här matchen. Jag bara, ej. Alltså, lägg upp
men,
den här matchen.
Men det är lite sådär, för jag är typ den som, om man ser lite segare, jag försöker liksom tänka efter. Medan han bara drar liksom, han bara köttar. Och jag har inte förstått det först kanske ett år sedan, att det är egentligen bra. Att vi har någon som driver på och någon som... Ja,
och sen är vi två i FCR, det är Jörgen och jag som bara driver hur, vet, så här, allt ska lösas, det är inga problem. Och han är den, vänta, så vi hittas någonstans emellan, så vi är två som driver framåt. Och där var vi måste släppa med lite grann. Så,
absolut.
Ja. Men det är svårt att hålla Jörgen bak också.
Ja, det
de
kan
där
vara...
trapsen det...
Du kan ju tänka dig vad jag vill göra med oss.
Men, så det är vi två som driver hela tiden där. Fast, ja, exakt. Ja, det är lite så det funkar. Men det är bra att han börjar inse det. Han har inte fattat. Han bara, vad är du gör på galan egentligen? Jag kollar på det. Jag vet inte, men jag har gått 35 km idag. Det vet jag i alla fall. Men jag gör någonting. Men jag kan inte se på ord vad är det jag gör. Jag strukturerar upp alltså, hela det där.
Ja, men så är det. Så är det. Absolut.
Ja.
Vad har du för möjligheter att se på galan när den väl är? Eller
så här, jag kan säga så här. Jag har inte ätit en mellan... Alltså, jag har inte haft tid att käka en macka på någon av våra galor. Jag har inte haft tid, alltså på riktigt. Det är min kompis, han lyssnar mycket på det, Edis heter han. Han köper sallad till mig, bara ät. Ja, jag ska, jag sätter mig, jag är borta, sätter mig. Jag kan inte äta upp hela salladen på 8 timmar. Mm. Du vet. Och sen efter allt är över, det bara släpper. Så sätter jag mig ner, jag kan inte gå upp något mer, jag är klar. Förstår du?
Ja, det är svårt.
Nej, ja, det är mycket alltså. Det är mycket när det är galor. Man är uppe i varv konstant. Det tar inte stopp.
Nej. Är det samma för dig?
Ja, alltså jag sköter ju det hela visuella så att säga. Nu blir det ju, jag har ju varit den som filmar på sidan om för B-rolls och sånt där. Men nu kommer jag in i broadcasten, så jag kommer vara där och sköta allt. Så det är en hel del att hålla i liksom. Allting måste se bra ut. Och det är där, alltså, det är där våran brist har varit, livesändning. Mm. Helt klart. Och nu har vi jobbar med ett annat företag och jag försöker se till att allting ska bli bra liksom.
Mm. Men hittills, ja, vi pratade om efter FCR6 och då gav det mig så här.
Ja, men det var väl då ni började en timme senare eller vad det var också, va?
Nej, ingen aning.
Det var någon gång som det jag vet att hela eventet vart ju uppskjutet.
Mm. Nej, men det är alltså det jag och Davar har varit väldigt bra på är att ta åt oss kritiken och omvandla det till att det blir bättre nästa gång.
Men man måste göra det.
Ja,
det är det vi har alltid strävat efter. Det måste bli bättre.
Men alltså, det finns ingen som är mer självkritisk än vi själva. Alltså jag vet ju redan rakt av. Fan, det här är inte bra. Det här måste bli bättre. Ingen behöver egentligen säga det till mig. Men det är ju svårt att få ihop allt också. Mm. Så är det. Men vi kommer lösa det.
Jag måste fråga, har du sett en YouTube-sida som heter Every Frame is a Painting?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
Nej, skäms på dig.
Är det så? Jag ska skriva ner.
Nej, men det handlar just, det är just med att filma, och det är därför jag tror också att ni är väldigt öppna för att höra kritiken när det gäller kanske hur vissa grejer landar i tv. Nej, men det är bara en kille som bryter ner filmer.
Okay.
Och går igenom Akira Kurosawa, han går igenom allt möjligt. Och då går han igenom liksom bildspråket. Vad det är, därav the Every Frame is a Painting. Jag tror han har bara 26 videos men har över 1 miljon prenumeranter.
Fint.
Det är helt galet. Riktigt, riktigt grymt. Ja, men fan, det är jättespännande. Hur ser det ut nu inför helgen då? Vad händer? Jag har hört att det har varit lite motgångar. Och hur ser kortet ut just nu för de som älskar MMA och verkligen är redo att se den här galan som kommer vara då? Om du lyssnar på det här på onsdagen, avsnittet släpps, ja, då är galan nu på lördag.
Så här. Vi huvudmatchen Fernando Flores, El Toro, mot Felipe Lima. Vi såg ju Felipe på Brave när det var i Stockholm. Han var riktigt, alltså så här, jag kollade på matchen, han var riktigt explosiv överallt. Gjorde skada, var intressant. Det som slog mig när jag jobbade för Brave, vi filmade så här från sidorna. Det som slog mig, den här matchen mot Flores. Han mot Flores hade varit intressant. För Flores är den som inte går bak. Han går fram. Förstår du? Mm. Så Flores är den som bara pushar. Och jag ville se Felipe bli pushad hela vägen. Och det var det som slog mig när vi satt där. För jag stod och filmade. Sen bara, det här är någonting jag vill se. Vi hade en annan match inbokad som huvudmatch. Den fall av. Och bara, jag snackade just med Flores lite grann. Jag tänkte bara, vill du köra? Och så ringde mig någon från Astor, så att Felipe kommer att vara i Sverige. För han är från Brasilien. Jag tänkte, den här matchen, jag vill få ihop den nu. Så det är huvudmatchen. Och jag ser verkligen fram emot den. Det är liksom en ung kille som möter en erfaren, tuff jävel alltså. Det är så jag ser det.
Ända sedan Harila mötte Flores, så jag personligen har sett en enorm utveckling i Flores game.
Exakt.
Från Brave nu på Superior. Visst, det har varit late replacement, men ändå. Alltså det har varit riktigt, han har verkligen utvecklats efter den förlusten, tycker jag.
Och jag har sagt till Flores själv, alltså han är exempel för många.
Ja,
alltså du var 30
kille.
När du gjorde, alltså han var lika gammal som jag när du gjorde sin proffsdebut. Alltså du var 30 och du är 37.
Ja.
Han fightas fortfarande och han blir bättre. Du vet, det där är, han har 3 barn på det.
Mm.
Och familj och jobbar. Och han går framåt. Det är ett exempel för oss allihopa. Att när jag, alltså att man är så driven. Och enkelt att jobba med.
Ödmjuk.
Alltså när du har en fighter, när du signar ett kontrakt för en match, och de personerna inte ens, du får inte höra någonting om dem. Det betyder att de är högst professionella. Hänger du med? För oss som organisatörer. Och för oss är, och Filippa också, är ett sådana killar. De har signat kontraktet som jag känner när de kommer dit utan ett ben om det behövs. Bara någon matchen. Hänger du med? Och det är sådana vi vill jobba med mest. Och en sån här match mellan de två, det, jag ser att det blir riktigt, riktigt intressant. Om Flores tar han i djupa vatten, det blir intressant. Vi får se om Felipe lyckas stoppa det tidigare, eller hur han reagerar på att bli pressad och att han tar han till tredje ronden. Förstår du vad jag menar? Så det blir kul att se.
Om ni vill veta mer om Fernando Flores, så ska ni scrolla ner här i Öppet sinne. För jag har en intervju med honom. Jag kallar honom för den spirituella fighten, där han går igenom hela sin process innan fighten, vilket är jätteintressant.
Mm.
Så missa inte det. Har du en dabbar någon match som känner, ja, den här är jag väldigt nyfiken på?
Det finns en hel del, men just nu det hänger lite upp i luften. Det är självklart main eventet. Sen har jag, alltså det finns ett par riktigt intressanta matcher som speciellt debutanter som gör sin debut nu då, som vi ser. Vi hade ju en kille som heter Abdul Rahman.
Mm.
Hans motståndare hoppade av, som heter Binson Lee. Vi håller på att jobba på ersättare idag.
Vi har en högstsanning ersättare klar från England, så vi tittar ändå på det.
Ingenting är helt officiellt tyvärr än, men idag kommer allting bli färdigställt. Sen den matchen ser jag jävligt mycket fram emot, att se Abdul Rahmans debut. Men även Ali Talib, som vi hade på kortet innan. Han har haft jättemycket otur. Vi hade Renato Vidovic som bröt en, jag vet inte om det var tummen eller hand
eller någonting.
Sen hade vi en ersättare till Ali som heter Ivan Zidar. Zidar hoppade av, han har haft problem med förkylning och lite olika symptom.
Någonting var det, jag vet inte. Han var sjuk några veckor.
Och sen, nu har vi kanske ett tredje alternativ på gång för honom.
Som sagt, det här just nu är ingenting klart. Så du släpper det, vi kanske har något klart. Men just nu är det ingenting som är spikat liksom.
Det har varit kaos, om man säger så.
Sen har jag Zoran Milic som är alltid så här. Kolla på han, Zoran.
Mm.
Han är alltså riktigt bra energi i matchen. Han möter Hanan från en kille som är 3-0 från Finland. Och båda är vilda. Alltså båda är jätte vilda. Den matchen kommer jag inte se fram emot. Alltså den matchen kommer bli riktigt kul att kolla på. Och se Zoran kommer tillbaka efter 2 år. Som jag fattar att han är en helt annan fighter. Han är en helt annan fighter just nu.
Det finns en hel del prospects. Josefin, Thunder, Knutson kör. Alltså, det är så många nya fighters som jag tror om ett par år kommer vara i större organisationer som är på det här kortet idag. Eller
det är vårt mål från dag ett. Vi ska ha nya prospects som ska upp. Alltså vi ser ingen mening att ha killar som aldrig kommer göra något resultat på den största nivån och fightas. Okej, för att locka publik, ja. Det är jättebra. Men jag vill se fighters som antingen utvecklas fortfarande eller som kommer vara i toppen. Möta varandra. Jag ser inte meningen att hitta folk som har varit på toppen och följt ner och lägga in dem hela tiden. För är de framtiden? Alltså, du inser att MMA är vissa killar framtiden. Nej, det är de inte. De har varit där. De har gjort sitt. För oss som organisatörer, det är jättebra. Men för mig är det typ som, vi ser nu, Tobias, som Hamza Chimaev, Andreas Gustafsson. De körde ju på våra show i början. Och nu är de i, kommer upp i världsgaler. Mm. Där ser jag ett resultat att vi har haft rätt öga på vilka som ska köra. Förstår du? Det är lite så vi tänker. Och det är så vi ser med de här killarna som kör nu. Som, alltså, alla. Vi ser att de här killarna har potential att komma hur långt som helst. Och det är det vi vill ha hos oss. För det, om de gör proffsdebuter hos oss och bygger en karriär hos oss, det, som oss som promotorer kommer det vara mycket så här, fan bra det här var. Vi har gjort ett bra jobb. För om de fightas i Globen om 2 år, jag är gladaste människan på världen. Hänger du med?
Låter lite som Cage Warriors-tänket.
Exakt, Cage Warriors-tänket.
Mm. Det är exakt. Han har ju det också. Att liksom, mm. Det är så, han vill få stjärnan att komma till UFC. Det är hans vision. Liksom.
Vår vision är ju det. Att du ska, alltså, du vet, jag vill ha så här, när en ung fighter tänker på FCR, att han ska tänka, jag vill fightas på den här mattan, FCR-mattan, alltså canvasen. För han och han och han som är i UFC har fightas här också. Förstår du? Och det är exakt så vi tänker. Det är därför vi har så många prodebutanter och killar som kanske folk inte känner till. Men vi vill se potential i. Och jag lovar dig, om 2 år vid den här tiden, om vi sitter här, så kommer du se att de här killarna var fan någonting speciellt. Mm. Det är så jag känner.
Absolut.
Jag tänker ju lite så här, fan grabbar, varför gör ni det här egentligen?
övertala människor, men jag gör inte det här nu. Gå och jobba nu.
Det är bra i slutet, de bara, men vad fan gör du det här för grabbar? Alltså, ni kan göra något annat liksom.
Man har fått höra det ett par gånger, även idag. Alltså, folk frågar ju det liksom.
Men det kan bli så, alltså, jag kan bli så trött på människor som gör det, för det, alltså, de där orden kommer alltid bara från de som inte vågar. Så att ni som är de som säger den där fraserna, fan håll bara käften och börja kämpa för något istället. Det blir bara pinsamt. Alltså att hela tiden försöka dra tillbaka folk som vill någonstans. Alltså, ni borde istället bara skämmas. Uppmuntra folk som vågar göra någonting. Det är min enda, det är min lilla slutplädering där på det där bara. Fan, gör något själv istället för att bara tycka att alla andra ska stanna.
Ja, det är många som tycker så. Tyvärr. Ja. Fast det finns potential i dem.
Det gör ju det.
Alltså, det är så synd. Det är så jävla synd.
Nej, jag skiter i det. Tänk på mig. Alltså, du måste tänka på hur det är själv. Liksom, det är ju det handlar om.
Men det otäcka där är att det finns ju de som lyssnar. Att det finns de som bara, shit. Men Janne sa ju liksom, varför gör det här? Och han kan ju ha rätt. Och vad har Janne för bevis för att han har rätt? Nej, noll egentligen. Men jag lyssnar nu på det här. Och det är
jag känner igen det här. För i början när jag sa att jag var osäker på event och sådär. Mm. Eller företag. För mig var det så här, jag la det på papper. Så såg jag vad som kan gå bra. Mm. Sen bara, men det här kan gå fel. Och så fokuserar du på det här kan gå fel.
Ja.
Och då sker ju det helt då bara, alltså den dippen från att jag ska göra det här till att boom, jag går tillbaka till lagret. Den var extrem. Mm. Förstår du? Men sen slutar du fokusera på det där. Du vet att
alltså
det
är mer som kan gå fel om man ska börja tänka så. Men grejen är om en fighter gick in i en bur och sa, fan, jag kan bryta benet. Oh, jag kan få spricka i ögonbryn. Ögonbrytarna. Då skulle ingen fightas.
Nej.
Så är det.
Men du kan ju tänka så på lagret också.
Ja.
Ah, shit, tänk om jag kör fel med trucket. Tänk om jag kör över någon. Tänk om jag råkar köra in i hyllan och allt bara rör. Nej, men vänta. Nej, jag går bara till A-kassan och säger istället att jag inte kan jobba. Och så kommer nästa jobb. Men gud, tänk om det här händer. Tänk om det är klart, om man alltid vill lägga in det här negativa spinnet. Nej. Det kan du lägga på vad som helst. Alltså, du kan faktiskt halka i duschen också. Ja. Så duscha inte.
Så jag tänkte att det var riskabelt att komma hit till Poldervallen. Kanske klockan på vägen hem.
Alltså, du ställer taxi istället.
Ja, jag tar taxi hem eller flyg till Västerås.
Och han i taxin bara, fan, jag har aldrig kört till Västerås. Tänk vad som kan gå boom!
Det är väldigt enkelt. Lägg fokus på det positiva helt enkelt.
Ja, men det är det. Jag har nog dragit den här i min podden, så ni kanske har hört det. Men jag hade åkt inlines i Spanien en hel sommar. Jag hade åkt bland bilar, jag hade åkt som jag dåre. Och när jag kommer hem sen till Sverige, då jobbade jag i Globen på den tiden. Så jag skulle åka hemifrån och jag skulle åka till jobbet. Och så tänker jag bara, fan, jag har inte ramlat någon gång trots att jag har åkt som en dåre. Det roliga är att jag ramlar alltså på en cykelbana med inte en människa i närheten. Där flyger jag. Jag har ingen skydd på mig, men jag hade en PET-flaska i handen. Och där kunde jag ta emot stödet, men jag har fått ärr på både liksom armar, ben, jag drog upp magen. Så jag åkte lite så här halvskrubbad till Globen och så går jag in då till ja men AIKs läkare var där. Jag bara, du har ramlat, kan du bara liksom göra rent här? Han bara, ja absolut, och du hade skydd på det va? Jag bara, jo, det hade jag verkligen. Men där har vi det huvudet. Ramlade jag på vägen till Globen efter att jag hade ramlat? Nej. Ramlade jag på vägen hem? Nej, det gjorde jag inte. Men bara tanken av att, fan, jag har inte ramlat. Nej, det kommer ju hända något.
Jag då fattar vad du menar. För jag hade när jag spelade hockey, du vet, förut. Nu går solo mot målvakten. Så tänkte jag, jag hatar den där. Du är en mot en, du vet. Jag bara, fan, jag kommer missa. Nu kommer du bara, fjuttig slag, du missar det. Men jag tänkte, nu ska jag sätta den. Det är större chans att du sätter den. Och det har visat sig så i min hjärna. Att när jag tänker, nu ska jag sätta den. Då sätter jag målet. Istället för att skjuta bara för att du själv. Och då missar du det. Så det är, du ska fokusera på målet.
Och det är därför jag säger det. Jag finner så mycket inspiration i fighters. Hur de tänker, speciellt de här fightersarna som typ så, har Tobias tänk. Alltså,
kolla, han bara, jag ska locka han, det är lugnt. Man bara, vänta. Jag lockar han, det är inget problem. Ja, men alltså, jag bara, han är bra grappler, det spelar ingen roll, jag går in och sänker honom.
Men alltså,
det är punkt. Där är punkt.
Jag blir inspirerad av det, hur han tänker. Och han vägrar typ nästan tänka på att han ska... Han är självkritisk, men han tar bort det här, du vet, negativa.
Ja, till exempel som Tobias, det som är roliga är typ som Adam-matchen. Nej, men det är lugnt, han kommer åka ner, du vet. Jag bara, okej, man är tuff. Ja, men det är ingen problem. Sen efter matchen bara, shit, alltså det här var inte enkelt, du vet. När han har ett mål, då är han helt inställd på att det här...
Ja, han vågar inte ens tänka på
det. Han tänker liksom att det här ska hända. Och sen efteråt bara, shit, alltså det här var riktigt jävla så här... Riktigt intressant, förstår du? Men en riktigt så här svår väg att ta. Men när du ställer in din hjärna på att du ska lyckas, jag tror...
Men det är där man utvecklas.
Ja, exakt.
Gå igenom de motgångarna. Det är det som är... Det var en bra, det är en sjukt bra match. Jag tror att båda de där två kommer växa ut av den.
Ja, det är helt sjukt. Hur jävla tuffa de är. Alltså. Ja, och Tobbe alltså. Det är helt sjukt. Jag kollade på den, jag visste inte. Jag satt på nålar alltså.
Jag gjorde en liten meme där om dig.
Ja, jag såg det.
Det var rätt spot on, va?
Ja, nej, det där var typ så här den realistiska bilden av mig i de här minuterna som du beskrev, eller ronderna. Fy fan. Oj, vilken jävla match alltså. Sjukt, faktiskt.
Det var roligt. Hörrni, vi har nått slutpunkten här på avsnittet. Och det var väldigt intressant att höra er story, höra er resa, höra hur olika ni tänker och... Hela den biten. Ifall folk inte redan följer er på sociala medier, var hittar man er? Börja med dig, Zlatko.
Mig på det, Zlatko Strugonats, svårt att finna mig, vet. Zlatko Strugonats 90 hittar ni mig på. Och sen har vi vår för...
O-Productions på Instagram, på hemsida oproductions.se, Facebook också.
Och sen vår MMA-gala är FCR MMA på Instagram och Facebook.
Så,
och YouTube.
Exakt. Så 6 mars på UFC Fight Pass, FCR 8.
Och inledningsmatcherna är på YouTube.
Prelims.
Kostnadsfritt. 4 proffsmatcher. Eller 3 eller 4. Vi får se vad som händer idag.
Ja, men spännande. Jag ska kolla på allting. Det ska jag definitivt göra. Så får vi prata. Vad var det? Den 9:e där när jag har hunnit sova.
Nej, jag ska säga 10:e tror jag.
10:e. Ja. Blir det någon semester när allt är klart?
Nej, vi har redan inbokade dokumentärfilmningen för OS. Så det blir inte.
Ja, det blir en del grejer där.
Ja.
Det blir kanske semester om typ...
En timme.
Nej. Om kanske ett halvår, förhoppningsvis. Hoppas jag.
Ja, ni får se till att ta någonting vid tillfälle i alla fall.
Vi har FCR 9 då. Vi går trött till vintern. Ja.
Det blir semester 2050.
Ja.
Då, när pensionen slår in, då kan ni koppla.
Om jag lever till dess.
Exakt. Ja. Nej, men det gör ni. Hörrni, tack för ett jättebra samtal.
Tack för
det,
Paul.
Tack för det, Paul. Och fortsätt med ditt jobb. Jag tycker du gör ett grymt jobb. Och
tack.
Jag lyssnar på dina podcast och blir... inspirerad.
Ja.
Tack så mycket.
Grymt.
Tack. Och om ni vill bli inspirerade precis som Davar här, då ska ni såklart scrolla igenom och kolla vad det är för andra intressanta samtal. Och som jag nämnde tidigare så har jag några avsnitt med att öppna mitt sinne också, där jag delar med mig just om mitt eget. Och följ gärna mig på Instagram också, @paulelvaje, så får ni ha en fantastisk vecka. Ha det bra. Hej då.
Hej då.
Hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands.
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.